En podcast från Aftonbladet.
Den svenska bankjätten Klarna har varit en av de senaste årens stora succéer på den internationella finansmarknaden. Genom att etablera sin betallösning i framförallt Nordamerika har företaget vuxit till en jätte. Under förra sommaren värderades företaget till hisnande 450 miljarder kronor. Betydligt högre än etablerade storbanker som Swedbank och Handelsbanken. Men den senaste tidens svaga resultat har drabbat banken hårt. Tidigare i veckan meddelade ledningen att 10% av deras runt 7000 personer stora personalstyrka skulle bort. Det innebär ett varsel rörande 700 personer. Ett besked som presenterades för personalen i ett förinspelat röstmeddelande enligt sajten Breakit.se. Men Klarna är inte ensamma. Andra digitala raketer som Kry, Spotify och Storytel har också fått se exploderande tillväxt bytas ut mot ökade kostnader och tunga förluster. Så varför krisar techbolagen just nu? Och hur kommer det här påverka bolagens anställda och deras miljontals kunder? För att berätta mer om det har vi Aftonbladets ekonomireporter Andreas Kärvenka. Och han får börja med att ge en bakgrund till Klarnas situation.
Ja, men det man har lyckats med framförallt hos Klarna är att man har kommit in på den amerikanska marknaden och blivit liksom en stor kund till liksom e-handelsföretag. Helt enkelt så är det så att man använder Klarna för att få betalt av sina kunder. Och det känner vi ju till sedan gammalt i Sverige då. Men man har tagit sig in på den amerikanska marknaden och det är ändå ganska ovanligt att man lyckas göra det som ett svenskt företag. Och det har ju lett till att det har blivit enormt högt värderat. Alltså förra året så värderades ju Klarna till 45 miljarder dollar. Det är i dagens kurs 450 miljarder kronor. Det är en enormt hög värdering. Mer än storbanken som Swedbank, Handelsbanken, SEB. Så att det har varit en framgångssaga. Men sen har ju bolaget omkantats av rätt mycket kritik och liksom dåligt rykte också under tiden.
Ja, de har ju ett lite dåligt rykte. Vad beror det på? Vad är det som folk framför allt har haft problem med när det gäller just Klarna?
Ja, det är väl och det är väl framförallt i Sverige då, att hela den här affärsmodellen har ju byggt mycket på liksom, köp nu, betala sen. Och att man då man kan inte säga så att man lurar in konsumenter i ett beteende där man liksom köper så här skor och ganska små varor på kredit i onödan. Och tittar man på statistiken så överlämnar ju Klarna väldigt många ärenden varje år till kronofogden. Jag tror det var 40 000 bara förra året, om jag inte minns fel. Och det är rätt mycket, och särskilt är det ju anmärkningsvärt med tanke på att jag tror att snittkrediterna Klarna lånar ut, och när man tar en sån här avbetalning då, så är det någonstans 700-800 kronor. Och det är ju rätt lite pengar för att hamna hos kronofogden. Så det är väl en kritik, men också kritik av Konsumentverket för att man då har förvalt att man istället för att betala direkt så är det förinställt att man ska betala via Klarna på faktura och sådär. Så att det är väl liksom grunden till kritiken. Och det är ju inte Klarna ensamma. Det finns ju kritik på hela liksom den sådär snabb kredit- och smålånsbranschen. Men Klarna är ju den största aktören, så att de har ju fått förstås klasskott för mycket av det.
Enligt Klarnas ledning nu har det ju gått dåligt så att säga så här långt under 2022, och de är inte ensamma om det såklart, men vad är orsaken till att Klarna nu upplever den krisen som man gör? Klarnas ledning menar ju på yttre faktorer, att det är en annorlunda värld nu jämfört med när målsättningarna sattes, som man uttryckte det.
Det tror jag låter som ett väldigt stort svepskäl. Den här krisen är helt och hållet självförvållad, skulle jag vilja säga, därför att det Klarna har gjort är ju att expanderat väldigt snabbt. Det är hela tiden till nya marknader och försöka ta marknadsandelar, och det kostar väldigt mycket pengar. Så man har ju gjort enorma förluster, och de här förlusterna har liksom accelererat. Den rapporten som för första kvartalet kom ju så sent som på tisdagen, och det visar ju liksom ett företag som blöder pengar. Alltså förlusten på tre månader var 2,6 miljarder, och kassaflödet, det vill säga skillnaden mellan hur mycket pengar som kommer in i bolaget och hur mycket som rinner ut, var minus 7,3 miljarder. Och det är otroliga pengar, så att man har uppenbarligen inte haft någon kontroll på sina kostnader. Men man ska komma ihåg att det här har varit det som investerarna vill att se. Att bolag ska växa och det spelar ingen roll om man gör förlust. Men allt det här ändras nu när räntorna har dragit iväg, inflationen stigit och ekonomin börjar svaja och börserna går ner. Så att det är egentligen det som har hänt är ju att omvärldens perception av bolag som Klarna har ändrats dramatiskt. Det vill säga att det är inte okej längre att bara bränna pengar till höger och vänster för att nå tillväxt, utan nu fokuserar jag investerare på andra saker och då blir det jätteproblem för Klarna.
Och Klarna är såklart inte ensamma om att ha det lite tufft just nu på den här techmarknaden. Skulle man kunna kalla det en trend rent utav?
Ja, men absolut. Och man ska komma ihåg att det har ju varit en tech-rally då på börserna liksom i drygt 10 år. Och Sverige har sett ett tech under. Och det är liksom självklart mycket drivet av ny teknik och nya användarbeteenden. Men de har fått en enorm medvind med den här låga räntan och då ekonomier som har då dopats lite grann av centralbanker. Nämligen så att investerarna har då tvingats ta mer risk och då satsar man mycket på techbolag där intäkter och liksom vinster kommer långt fram i tiden. Så man har ju surfat mycket på det och det har drivit upp värderingen, men det har ju ändrats nu. Jag menar Nasdaq, tekniktunga Nasdaq har ju rasat lika mycket som 2008 och nästan lika mycket som dotcom-kraschen 2000. Så att det är en ganska dramatisk förändring. Och det är ju lite dåliga nyheter för då svenska techbolag, för alla har ju, eller väldigt många av dem har ju följt den här modellen, tillväxt liksom till varje pris och gjort förluster och så vidare. Så det är en rad bolag, Kry kommer med sparprogram om dagen. Storytel har ju tvingats banta och så vidare. Det finns flera andra bolag och jag tror att vi kommer se fler företag här framöver som också måste bromsa. Därför att den här är ju ohållbart och det är ju liksom, gammal klassisk företagsekonomi. Det är bra om man liksom har intäkter och kostnader som matchar varandra över tid. Och man kan inte klara det. Det har funnits i 15 år och då gör bara större och större förluster. Det är inte hållbart förstås.
Ja, miljardförluster och massuppsägningar. Vad kommer egentligen den här krisen för techsektorn ge för påverkan på den svenska ekonomin? Det ska vi prata om när vi strax är tillbaka.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, festen har verkligen kommit av sig för våra svenska techraketer. Men vad kan det här få för konsekvenser framöver? Vi hör Andreas Kjörvenka igen.
Ja, men jag tror att dels så får det ju en effekt av att hela den här liksom techfesten kommer ju dämpas rejält. Och då bolagen kommer tvingas skära ner och anpassas till någon liksom ny, kanske lite mer sansad verklighet. Och då är det klart att bolag som kanske inte hade en riktigt bra affärsidé från början, de kommer ju slås ut, tror jag. Medan de duktiga företagen kommer säkert kunna övervintra det här. Så det är en effekt. Jag tror att ganska många kommer förlora jobbet i techsektorn i Stockholm på kort sikt. Och det kan ju få konsekvenser för liksom ekonomi. Man kan också komma ihåg att dina omställningen är från det här ingenting kan stoppa oss mentaliteten till ajajaj, vi kan också råka ut för bakslag. Och det blir en ganska stor omsvängning. Så det är en stor effekt. Och jag tror också att det här smittar ju av sig som på hela liksom kapitalmarknaden, kanske många småsparare som har bränt sig. Så att det kan få ganska stora konsekvenser. Får vi se hur det spelar ut här de kommande månaderna.
Mm. Samtidigt så är det ju många i toppen här som har tjänat otroligt mycket pengar under det här tech-rallyt som du kallar det. Hur ska man se på det idag nu när deras bolag faktiskt förlorar pengar och människor får lämna sina jobb?
Ja, det är det jag menar, tror att med många bränslen, nämligen för att lite grann har ju hela den här uppgången techkundet byggt lite grann på kedjebrevsprincipen, nämligen hitta liksom en nästa idiot som vill köpa aktierna. Det är så att de som har kommit in tidigt i de här bolagen har gjort enorma vinster och en del av dem har sålt av under tiden. Och Klarna är lite bekant att det är ett bolag som då gör enorma förluster, har funnits länge. Men då grundartrion har under tiden sålt ut ganska stora belopp. Alltså sammantaget liksom flera miljarder kronor och blivit enormt rika. Och nu när bolaget då, jag menar, värderingen rasar och personalen sparkas och så vidare, så det är klart att då blir det lite grann av en svekdebatt, och de investerare som kommit in sent blir också förstås besvikna. Så att det där skapar ju liksom en helt annan bild av företaget än det här framgångsbolaget som bara går från ena högre värderingen till den andra.
Och i samband med det här beskedet om massuppsägningen som kom häromdagen, så kom ju också uppgifter om att det här då presenterades för de anställda genom ett röstmeddelande som var förinspelat. Vad säger det här egentligen om företagskulturen? Det är många som är upprörda på det här.
Ja, men tror jag, det här är också ett så här klassiskt techbolag, att när det går bra då vill alla jobba där, och man bryr sig inte så mycket om sådana här liksom, att följa regler och sådär. Och då, klart att det slår ju tillbaka när sådana här saker uppstår. Och då plötsligt blir det viktigt med att man ska följa liksom, ja, de regler som finns på svenska arbetsmarknaden. Så, så det är också ett tecken på kultur. Man har ju kopierat lite grann den här kulturen från Silicon Valley. Och liksom hela slutmålet för Klarna har ju varit en börsnotering. Det har ju varit ganska tydligt. Men den kommer ju inte bli av nu. I alla fall inte i överskådlig tid. Så det här kommer ju påverka, tror jag, stämningen i det här bolaget ganska mycket. Och det är ju klart, nu är det upp till ledningen att visa att man är mogna nog att driva ett företag även när det går lite sämre. Och inte bara när det går bra.
Om vi blickar framåt lite grann då för Klarna och för de andra bolagen. Vi har sett till exempel Spotifys aktie har sjunkit med 70% under det senaste halvåret. Hur ser prognosen ut egentligen för den här marknaden?
Jo, men det här är ju en bubbla som har spruckit redan. Och den har ju varit på gång att spricka flera gånger. Och det som har drivit den är just en stor del av de här låga räntorna, och att det funnits i princip obegränsad tillgång till kapital från bolagen och finansiera förlusterna. Men när det inte finns det längre, ja, då måste man göra på ett annat sätt. Så jag tror att det blir en ganska stor utrensning bland techbolagen, där en hel del kommer försvinna. Men det är klart att de som verkligen har en bra affärsidé och liksom mycket kunder och en bra produkt, de kommer ju klara sig. Och jag vet inte, jag kan inte avgöra om Klarna är en av dem. Men det kommer ju vara en ganska tuff resa fram till dess, eftersom man börjar på en sån oerhört hög nivå med en sån otrolig förlusttakt. Så det är klart att de måste bromsa mycket mer än vad kanske andra bolag gör. Men jag tror att det här är en utrensning som sker i hela techbranschen. Vi ser också det i USA. Och ja, om det inte är någonting dramatiskt händer där man börjar sänka räntan igen, så kommer det vara ett tufft år framöver.
Många svenskar såklart, kunder hos Klarna, kommer de att påverkas av det här?
Ja, men det där är en intressant fråga. Det som är lite speciellt med Klarna är att själva grunden för Klarnas verksamhet eller som bolag är att man är ett svenskt bankaktiebolag. Och det är lite speciellt, för regler kring banker är mycket hårdare än för andra företag. Man måste ha tillstånd och man är övervakad av Finansinspektionen. Men det här har man använt då för att finansiera de här förlusterna, nämligen att man lockar till sig pengar från sparare genom att det är ränta på sina räntekonton. Och nu tror jag Klarna har då över 60 miljarder på sina konton. Samtidigt gör man stora förluster, och det är en bank som gör stora förluster brukar normalt sett vara ganska svajig i verksamhet. Och Finansinspektionen har ju börjat titta mycket närmare på Klarna och vill till exempel att de har mycket större buffertar för att täcka förluster. Så att det är, jag ska inte säga att det är någon osäkerhet kring det, men Klarna måste ju ganska snabbt visa att de kan ta in ny finansiering och så vidare, så att det inte ska uppstå osäkerhet kring deras kunder helt enkelt, tror jag.
Intervjuad i dagens avsnitt var Aftonbladets ekonomireporter Andreas Cervenka. Det här är Aftonbladet Daily, och jag som gjort det här avsnittet heter Patrik Syk. På återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Sån.